315. Ja, det är siffran på hur många kvinnor som dödats av sin partner eller ex-partner de senaste 20 åren i Sverige. 315 kvinnor. Det betyder att ungefär en kvinna har dödats varje månad de senaste 20 åren. Aftonbladets reporter Kerstin Weigel har granskat det här under 10 års tid. När hon började och räknade från 2000-talets början så var siffran 153 dödade kvinnor. Nu, 10 år senare, så är den siffran alltså uppe i 315. I sitt arbete träffar hon anhöriga som förlorat en mamma, en dotter, en syster, en vän. Våldet mot kvinnor lämnar tomrum efter sig. Hur har synen på våld mot kvinnor i nära relationer förändrats de här 20 åren? Vad gör egentligen samhället och hur ska man kunna komma åt problemet egentligen? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi såklart med Kerstin Weigel som får börja med att berätta om vad hon har lärt sig av den här granskningen.
Det är många saker som vi har förstått mer om, vilka gärningsmännen är och vad som händer barnen som blir kvar. Men om jag ska säga någonting allmänt så är det väl otroligt hårt familjerna drabbas efter de här morden och dråpen. De blir i många fall så himla ensamma. De blir ensamma också socialt. Det blir en beröringsskräck, tror jag. För någon som har råkat ut för något så oerhört att min dotter eller min syster eller mitt barn är mördat. Och det är alltid gripande.
Finns det något som har förändrats då under de här 20 åren? Myndigheter som kanske har ändrat sitt arbete eller rättsliga förändringar eller någonting annat?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att, att den här frågan har fått det finns ett fokus på den. Det finns ett politiskt intresse. Det finns en stor ambition hos polisen också. Stockholmspolisen har från och med i år en nollvision för dödligt våld mot kvinnor i nära relation. Och det är ju oerhört, va? Att det finns med nu och att synen på de här brotten har förändrats så mycket under den här tiden som vi har bevakat dem hårt. Det är ganska sällan som jag hör någon säga familjetragedi när en kvinna har mördats hemma i sin egen säng, som är den vanligaste mordplatsen. Jag tycker att man i allt högre grad ser det här som allvarliga samhällsproblem och mord som inte skulle ha fått ske, därför att det är så vanligt att det finns varningssignaler. Att kvinnan själv framförallt vet att hon kan bli dödad, har sökt hjälp och ändå blir hon dödad.
Jag tänkte på det som du svarade på den första frågan, det här med att de blir ensamma och att folk inte riktigt vågar prata mer om det här. Tycker du ändå att det har ändrats på något sätt? Eller är det lika som det alltid har varit?
Jag tycker att det hänger kvar. Det kanske är djupt mänskligt, men det är som att det vilar någon slags orättfärdig skam över de här brotten. Och att det fortfarande är en skam att ha varit våldsutsatt. Det är mänskligt att inte veta hur man ska bete sig kanske. Men det är hemskt att se att det framförallt drabbar barnen. Barnens perspektiv är det som vi också har försökt att lyfta hela tiden och ägnat oss mycket åt det. För vi upptäckte när vi började med den här granskningen för över 10 år sedan att det verkar som att barnen inte blev omhändertagna på något bra sätt. De får ofta flytta mellan flera olika familjehem. Det händer att syskon splittras. Vi vet att det finns barn som tvingas att umgås med sin pappa. Vi vet att i hög grad så får den mordämda pappan fortfarande vårdnaden om barnen. Och sitter han i fängelse så kan inte ha den dagliga omvårdnaden. Men bara det att man kvarstår som vårdnadshavare betyder ganska mycket. Det betyder att han kan hindra barnen från att byta skola eller få psykologhjälp eller börja fotbollsträning. Det är ganska mycket som en ansvarig vårdnadsgivare måste godkänna. Och det här har vi velat lyfta och hoppas fortfarande att någon möter på att kan ändras, helt enkelt.
Har det blivit på något sätt bättre för barnen?
Jag tror faktiskt att det har haft betydelse att vi har lyft den här frågan. Från början var det när vi ringde runt till myndigheter för att fråga, men vad händer med de här barnen när mamma blivit mördad? Så för barnen har ofta varit hemma själva. Alltså det är inte alls ovanligt att de har sett brottet eller till och med försökt att ingripa. Och då när vi pratade med myndigheter så sa jag, nej men det här är ingen stor fråga. Så det fanns ingen uppmärksamhet på det. Och ibland så är journalistik jättebra och till och med samhällsändrande, för vi kunde ta fram exakta siffror. Vi kunde visa på att ja, men 4 av 10 barn som har förlorat sin mamma i mord och där pappa har mördat mamma har fortfarande sin pappa som vårdnadshavare. Och vi vet, vi kunde ge exempel på vad det hade fått för konsekvenser för de här barnen. Jag tycker också att vi insåg också att de barnen vet ofta inte, när de blir lite äldre så vet de fortfarande inte så mycket om brottet. Alltså de är ju inte parter i det här målet på det viset. Och de får ingen insyn. Och vi är ju i kontakt med unga vuxna människor som fortfarande inte ens har läst domen, inte bekantat sig med vad som egentligen har hänt. Och det är inte så säkert att deras släktingar heller orkar prata om det. Barnen blir liksom en påminnelse om det här brottet. De känner det väldigt tydligt själva. De kanske vet att ja, min moster tycker att det är så jobbigt att träffa mig för jag är så lik min mamma. Och hon blir påminn om mordet hela tiden. Barnet får bära jättemycket.
Vad finns det för annat som behöver göras framöver för att komma åt det här problemet? För det avstannar ju inte.
Nej, det är ungefär lika många. När vi tittar på den här 20-årsperioden så ser det ut som att det kanske blir lite färre med åren. Men de ligger på ungefär samma nivå. Minst en kvinna i månaden mördas av sin partner eller ex-partner. Och så, vad ska man göra? Med åren har också blivit mer ödmjuk. Jag inser att det inte är så himla lätt att bekämpa de här brotten. Men det som är på gång och som måste göras mycket, mycket mer, alltså in med kunskap i utbildningen om vad som är en farlig situation. Det var helt nyligen som det fanns med i utbildningen för blivande socionomer, våld i nära relationer. Och det är ju verkligen på tiden. Vi vet också att det finns väldigt stora brister i vården. Både psykiatrin och i vården. Och där måste man också försöka förstå vad som är farlig relation, helt enkelt, hur du kan, vad som är risken för dödligt våld. De riskbedömningarna måste många, många fler kunna göra. För vi vet ju att även männen har i ganska hög grad varit själva hjälpsökande. Man kan tänka sig att en man som skilsmässokrisar, accepterar inte att bli lämnad, har själv psykiska problem, eventuellt i kombination med missbruk. Det är inte ovanligt att han också söker hjälp. Men det är ofta lite så här valhänt. Han kanske går till vårdcentralen och så säger han att han inte kan sova. Och han har väldigt ont i magen och han har konstiga tankar och så där. Och uttrycker sig mystiskt. Och där måste man fråga vidare. Det måste också komma in i vården att man frågar efter våldsutsatthet. Det finns ett motstånd, eller har funnits ett väldigt stort motstånd mot det i sjukvården. Ungefär kan man tänka sig som det var förr, att det var kontroversiellt att fråga efter alkoholvanor i företagshälsovården eller när man söker vård för någonting. Det ansågs också fel, integritetskränkande. Men nu tror jag vi tycker att det är en helt vanlig hälsofråga. Och på samma sätt så tycker jag att man måste in som en rutin, att man har uppmärksamhet på tecken på våldsutsatthet och frågar efter det. Det är jättevanligt när jag pratar med kvinnor som är våldsutsatta, så frågar jag vad mer hade kunnat gjorts för dig? Och då säger hon alltid att någon hade frågat.
Vad säger du om vilket ansvar har man till exempel tidigare i de här människornas liv? Har skolan något ansvar, tycker du, att redan börja liksom förbereda barn på sån här?
Ja, Det kanske är svårt, och det, men en kunskap även där, ett lyssnande öra på vad barn berättar om våld hemma. Det tycker jag är bra. Så tänker jag att det är med tonåringar kan man absolut prata om det. En del av de här kvinnorna i vår undersökning, de här 315 under 2000-talet, har varit väldigt unga. Och jag kan se att en tonåring kanske tror sig kunna behärska en situation som man inte riktigt råder över. Då håller de våldet hemligt. De tror kanske också att de kan rädda den här krisande, våldsamma killen med sina psykiska problem och som har börjat bli våldsam. Och det tycker jag man kan prata om med tonåringar, om vad som är en sund relation. Och vad som är okej och vad som inte är okej. Och överhuvudtaget prata om det mer. Fråga. Ingrip.
Kerstin, ditt arbete har ju mycket handlat om att uppmärksamma problemet. Tror du att allmänheten och kanske även medierna ser och pratar om det här på ett annat sätt nu än för 20 år sedan?
Ja, det är jag helt säker på. Det är ganska stor skillnad under den här 10-årsperioden. Och jag tycker att jag ser också ett annat sätt att berätta om de här morden i alla medier. De blir mer uppmärksammade. För 10 år sedan så var det ju så att ett mord på en enskild kvinna kunde bli väldigt uppmärksammat. Och särskilt då när det var en ung kvinna som hade kanske varit försvunnen och hittats nedgrävd någonstans. Så det kunde bli väldigt omskrivna händelser. Men de flesta av de här morden, när en kvinna blev dödad hemma i sin egen säng, blev ju kanske inte ens en notis i tidningen. Och nu tycker jag att det är mycket mer uppmärksamhet. Och en del av de här brotten har ju uppmärksammats väldigt brett. Och som ett samhällsproblem. Så ja, det är skillnad.
Tycker du att det här arbetet känns tröstlöst ibland?
Ja, alltså det, när jag kommer i kontakt med mord när barn har varit inblandade och närvarande, så kan man ju absolut känna en förtvivlan. Särskilt om jag då spårar tillbaks och ser att den här kvinnan faktiskt har sökt hjälp för att försöka rädda sig. Kanske till och med hållit sig gömd och blivit hittad och mördad. Och då kan man känna en stor sorg. Så är det samtidigt så att jag får så himla mycket kraft av alla anhöriga, framförallt som jag pratar med. För då tycker jag att de vill ju berätta, och det är jättejobbigt och svårt många gånger för dem att berätta eller att vara med i tidningen och sådär. Men de gör det. De gör det därför att de tror att det gör skillnad. De gör det för att de vill uppmärksamma att de här morden har ägt rum. Därför att de vill att alla ska veta vilka misstag som har funnits. Och det är ju, det får man ju väldigt mycket kraft av.
Sist här hörde vi Kerstin Weigel som är reporter på Aftonbladet. Behöver du stöd och hjälp så kan du kontakta Kvinnofridslinjen. Telefonen är öppet dygnet runt och är gratis. Telefonnumret är 020 50 50 50. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut på vardagar och tar upp ett aktuellt ämne varje dag. Så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig. Hej då!